I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till veckans avsnitt av Burleskpodden. Förhoppningsvis kanske en god vän i etern by now. Jag heter Aurora Brännström och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions här med Andreas Hedberg som sköter ljud och som redigerar. Den här gången så har jag en dragshowartist här. Vid namn Admire Thunder Pussy. Och hon har varit nominerad till QX-priset 3 år faktiskt. Och jag är så himla glad att du är här, Admira. Välkommen.
Tack snälla, jag är glad att få vara här också.
Vill du berätta lite grann om dig? Vem du är och vad du gör för någonting?
Måste jag det? Nej, skojar. Absolut.
Hemskt gärna.
Ja, absolut. Nej, men visst. Just nu, jag är 22 år gammal nu. Och jag började med dragandet på scenen när jag var 17 under gymnasiet.
Alltså du är så jävla ung.
Jag vet, och det sjuka är att folk tror att jag är mycket, mycket äldre hela tiden. Jag får ju alltid höra att men du måste ju vara typ, det värsta jag har är typ 35.
äldre än mig.
Det är sjuka att en kompis mig sa till mig också för någon vecka sedan att men Adam, du kommer ju säkert vara samma person när du är 50. Mm. För att det är liksom... Min mognad är så ålderslös. Ja. Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Men... Nej, men sen när jag var 17 ungefär, då så började jag med dragandet i gymnasiet. Det var en tjejkompis till mig som hade ett projektarbete under sitt sista år. Mm. En välgörenhetskonsert. Och då hade jag väl lite funderat lite på den här dragformen som underhållning. Mm. För jag hade ju gått på teater när jag var yngre. Och jag har alltid varit intresserad av konst och scengrejer och sånt där. Mm. Så att jag började väl liksom lite småtjata på min tjejkompis. Men kan inte jag få vara med i drag och liksom bara köra någon rolig grej på scenen med lite dansar och sånt? Och hon bara, ja, vi ska tänka på det. Vi kanske kommer boka september så att vi får se. Och jag bara, ja, ja, whatever. Sen så ringer hon mig typ 2 veckor innan och bara, du måste vara med, vi har inte fått någon artist överhuvudtaget. Jaha, okej. Okay. Så att hon fixade lite dansare och satte ihop ett litet shownummer. Mm. Och det var superkul. Då fick jag liksom försmak på drag-grejen. Mm. Och sen började jag mitt sista år i gymnasiet. Så att då, eftersom att jag hade fått det här provsmaket på det, så ville jag väl ta en hel tugga utav det. Så att då så gjorde jag ett eget projekt. Mm. Och det var en stor show med mig, lite dansare, på typ en timme. Och den fick...
Vart var det här någonstans?
Det här var på Södra Latin, på gymnasiet, mitt projektarbete. Mm. Och för mig var det bara projektarbete. Det var inte så mycket mer än det. Och sen så, vad som skulle hända med mig och hela och dragen, det visste ju inte jag då. Utan jag tog det som det kom. Och sen så...
Det var ingenting som du hade liksom aimat för?
Nej, absolut inte. Utan det var bara någonting som jag ville göra just då. Och sen så hade jag väl inte någon tanke på att det skulle bli som det har blivit nu. Mm. Men showen då i alla fall fick uppmärksamhet i QX, den här gaytidningen. Och det kom massa gaymänniskor och Christer Lindar kom. Alltså det var varit en grej utav hela showen. Så att efter gymnasiet, då hade jag väl fått lite uppmärksamhet på grund av det här. Och då började jag jobba med drag. Mm. Direkt efter gymnasiet. Det komiskt på något sätt för att man är så himla ung och man är liksom så insatt på att nu ska man plugga högskola och man ska liksom gå vidare med livet och... finna sin väg. Och det slutade med att jag stod liksom på Kolingsborg på stora scenen och showade. Och nu har det gått, vad blir det? 4 år. Jag är 22, ska fylla 23 snart. Och jag jobbar fortfarande hela tiden.
Ja. Men även fast du liksom på något sätt, det låter som att du typ gled in på det av en slump, mer eller mindre. Men det är ändå så att du känner att du har landat i det här nu och känner att du vill göra det. Eller är du på väg någon annanstans?
Alltså själva underhållningsformen drag tilltalar mig fortfarande.
Mm.
Men när jag, om jag jämför med när jag började, då var det ju fortfarande så himla nytt. Och det var ju fortfarande, jag var så himla ung i mig själv. Mm. Och jag hade ju heller inga gay-vänner på den tiden. Utan då hade jag mina tjejkompisar på gymnasiet.
Mm.
Och jag hade ju inte liksom varit en del utav ett gay-liv eller en gay-kultur på det sättet.
Mm.
Så jag kom ju in på klubbarna i drag från scratch, från början. Och sen så ungefär ett år senare, då började jag gå ut som kille istället.
Ja.
För att jag hade inte haft möjlighet att göra det, för jag hade jobbat så mycket. Och det var en väldigt konstig känsla, för att alla hade ju bara sett mig i drag. De hade ju aldrig sett mig som mig, som Adam. Ja. Liksom. Så att då var det som att börja lära känna folk på nytt.
Mm.
Så att när jag väl varit en del och liksom skaffade mig lite mer gay-vänner och kände mig mer, inte så mycket som klassens clown, utan kanske mer som, ja, men en del utav allting.
Mm.
Då vart jag mer bekväm också i att göra drag på något sätt. För då kände jag mig mer hemma i det.
Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Vilken liksom förändrad men rollsituation för dig.
Ja, och det var så kul också, för att när man gick ut som kille och inte var i drag på klubbarna, och då så gick jag omkring och hälsade på alla.
Mm.
Hej, hej, och gud vad kul att se dig. Men de fattade inte överhuvudtaget att det var jag. Så att de trodde ju bara att jag var någon galning som gick omkring och hälsade på alla helt hysteriskt. Jättekonstigt.
Men, jävla självförtroende bara.
Ja, liksom. Verkligen. En confidence boost att gå från att alla bara, oh my god, can I take a picture? Till liksom, vem fan är du? Jätteskumt.
Och när började folk förstå att du var samma person liksom?
Alltså jag har fortfarande människor som inte fattar att det är jag.
Mm.
Men jag tror att det största var när jag började jobba på en klubb som heter Vonk, som har sina rötter i Malmö. De utökade till Stockholm när Kolingsborg stängde.
Just det.
Och då var jag husdruga där, vilket innebär att jag var där och var värdinna, hostess varje vecka. Då sminkade jag av mig på klubben.
Ja, ja.
Så att jag var i drag under hela kvällen, varje lördag och fredag. Och sen runt 4-5 ungefär, då sminkade jag av mig.
Mm.
Och då blev jag tvungen att gå igenom hela klubben med min resväska.
Mm.
Och folk började väl liksom undra, vem fan är killen med resväskan klockan 5 på morgonen?
Mm.
På en klubb, det är ju jättekonstigt. Men det var nog inte riktigt förrän då som folk började fatta att det var jag.
Ja, just det.
Fattade kopplingen där.
Och när är tiden det här då?
Det här är 2 år sedan, ungefär.
Mm.
Men det konstiga var ju också att när folk började se mig som kille och fattade att, ja, det är du som är Myra Thunderpussy.
Mm.
Då var det väldigt många som sa liksom att, ja, men du är mycket snyggare som kille. Du ser så himla bra ut som kille, varför måste du draga för? Och det där kan jag tycka är ganska intressant, därför att jag har ju aldrig dragat för att känna mig behövd eller attraktiv. Utan jag har ju dragat för att jag tycker att det är så himla kul att stå på scenen och använda det som en underhållning. Och jag får fortfarande höra liksom att, ja, men du ser mycket bättre ut som kille, och det är ju ett jättestort plus för mig. Ja. Liksom.
Men varför tror du att folk liksom har den tanken om dig?
För jag tror att många har uppfattningen om att drag queens älskar uppmärksamhet.
Mm.
And I'm not gonna lie, absolut. Det gör vi, självklart. Uppmärksamheten och stå på scenen och hela den delen är helt fantastisk.
Mm.
Men jag kan nog också tänka mig att vissa som gör drag eller andra typer av underhållningsformer där man får mycket attention, kanske gör det lite av fel anledning.
Mm.
Eller att de har fortsatt göra det utav fel anledning.
Mm.
För att många drag queens ser ju fantastiska ut som tjejer, men som killar, maybe not so much.
Mm.
Så att det är lite double-edged sword, kan man väl säga. Men jag har nog aldrig känt riktigt att jag behöver liksom vara i drag för att känna mig behövd och uppmärksammad. För att showen tar ju slut och sen åker du hem och sen så då har du inte den uppmärksamheten kvar.
Mm.
Så det är ju bara en charad egentligen.
Mm. Men känner du att så här, Admira och Adam, är de liksom, har de mötts? Eller är det två helt olika personer som du kan så här switcha mellan? Men kan du ta fram Admira i ditt, vad ska man säga, ditt kill-jag? Mm. Och känner du dig annorlunda då?
Nej, alltså jag har nog aldrig haft en karaktär. Eller jag tycker inte det.
Mm.
Jag tror att det kommer som en naturlig upplevelse när jag sminkar mig och får på mig allting. Och jag har faktiskt tänkt på det lite grann, att det är inte riktigt jag i mitt sätt som förändras. Jag blir inte en karaktär som är en helt annan person än vad jag är privat.
Mm.
Utan jag tror snarare att det handlar om att alla andra uppfattar mig på ett annat sätt när jag är i en annan utstyrsel.
Mm.
De förväntar sig en annan reaktion och de reagerar på ett helt annat sätt.
Mm.
Vilket är intressant därför att det är också en ganska tydlig markör på att hela dragformen, det är bara en larvig charad at the end of the day. För att jag kan gå in i, ja, i ett sammanhang, låt oss säga typ en privatfest med massa människor som minglar och dricker och det är en trevlig stämning. Om jag går in som kille, det är ju inte som att jag kommer få samma reaktion som om jag går in i det rummet i drag.
Mm.
Så att faktumet att man kan ändra och vrida på ett utseende så himla lätt och få en helt annan respons. Det visar ganska tydligt på att utseendet inte spelar så stor roll att det ändå är dig. Utan det är bara en charad.
Mm.
Det är därför jag älskar drag också.
Ja, men alltså det här tycker jag är jätteintressant. För det här är ändå någonting som jag har kommit in på med andra gäster som jag har haft här i podden. Det här hur man leker med attribut.
Mm.
Och liksom på något sätt att, ja, men så här, normer för utseende. Att man så här, överdriver kvinnligt eller överdriver manligt. Och, att, och faktiskt är det flera som har sagt att så här, men jag gör det bara för kul. Det är ingenting som har med att jag och så här mobbad i min barndom eller att jag måste ha mer uppmärksamhet, utan att det är mer så här, det är kul, it's for joy, och att ja, men så här, twista lite.
Ja, och den roliga delen med det också är ju liksom folks reaktion.
Mm.
Det är ju den jag utnyttjar som mest. Och det som är så intressant också är när jag brukade jobba på klubb förut. Då började jag någonstans vid 11 på kvällen, började mitt pass eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Och det var inte mycket folk då på klubben och de som var där var ju spiknyktra. Så att försöka mingla med dem då var ju ganska utmanande.
Mm.
Då måste man gå och ta baby steps om de inte är vana vid drag queens.
Mm.
Men det är oftast de personerna som var mest rädda eller kanske mest blyga för att prata med mig i början av kvällen. Hur de som var helt galna sen när de var packade vid 4 och bara, alla, vi måste ta en bild. Så att det är, men jag brukar säga det att jag förlöjligar det som män tycker är typiskt sexigt hos en kvinna rent utseendemässigt. Men jag förstärker det som jag tycker är starkt hos en kvinnokaraktär.
Mm.
Alltså mer i mitt sätt.
Ja, men kan inte du beskriva, om det går att beskriva i ord, liksom, hur du ungefär ser ut när du går ut som din drag-persona på scen? För de som inte vet.
Ja, jag är ju betydligt mycket längre. Jag är typ 1,89 nu. Så att det mesta jag får höra är att oh my god, vad du är lång.
För du har också otroliga klackar då.
Crazy high heels. Mm. Så att det mesta jag får höra är bara, oh shit vad du är lång. Så jag är betydligt mycket längre. Sen har jag lite tagit den amerikanska draglooken och gjort den till min egna. Den är ju inte den här typiskt svenska after dark-looken.
Nej.
After dark har ju mer ett fokus på man ska se ut som en kvinna.
Mm.
Det ska vara den stilen. Medan jag vill vara mer utdragen, mer over the top, mer smink. The more the better, liksom.
Mm.
Större hår, högre klackar.
Alltså förlåt, men jag tycker lite att du ser ut som en Barbie-docka. Alltså in a good way.
Ja, ja, ja. Hey, I'm buying it. Absolut, sure.
Ja, det är verkligen en komplimang. För jag tycker att du, alltså Admira har ju en fantastisk look. Jag tycker ni ska googla på henne. För att se, alltså speciellt så här, dina ögon och dina läppar. Och sen så är det någonting du gör med, jag vet inte hur du får till den här shinen i ditt ansikte, men den är
svett.
Är det svett? Nej, men det måste ju vara att du har, men så här, för det är ju, det ser inte riktigt mänskligt ut, tycker jag.
Nej, men det är det. Jag vill ju inte att det ska göra det heller, utan jag vill ju att det ska se onaturligt ut. Och jag kommer ihåg i början så sa folk så här, men gud, du kan ju inte liksom hålla på och ha, för jag började ju med här med contouring och highlighting, den här makeup-trenden som är så himla stor just nu.
Mm.
När jag började med drag, då höll jag ju på med det redan då. Men då var det så många som inte riktigt fattade det. För det hade inte blivit en grej än.
Mm.
Och folk var ifrågasatta och var liksom, varför har du brun skugga och liksom i ansiktet? Och varför gör du så där och så där och så där? Medan nu så är det ju galet mycket tjejer.
Mm.
Yngre tjejer som kommer fram och säger, oh my god, kan inte du sminka mig någon gång?
Mm.
Och jag säger bara direkt att ja, visst, det kan jag göra, men du kommer se helt galen ut om du har så här mycket smink. Eyeliner upp till tinningarna liksom.
Mm.
Men för mig har det alltid varit, ju mer smink desto bättre.
Mm.
Jag har en kompis till mig som var med i en dragshowgrupp för några år sedan. Och vi har jobbat jättemycket med varandra.
Mm.
Reine heter han. Han var med i Diamond Dogs förut. Och han har ju en väldigt lätt make.
Uh-huh.
Alltså läppstift och typ en väldigt kvinnlig lätt drag make.
Mm.
Medan jag använder säkert 3 gånger så mycket smink som honom.
Uh-huh.
Men det funkar ju, det beror ju på vad man gör själv och vad man gillar.
Ja, men precis. Och jag tänker att, alltså, du får väl rätta mig om jag har fel, men just som du säger att du har tagit en amerikansk typ av dragstil hit. Du har ju också blivit någon slags role model faktiskt för flertalet dragartister i Sverige. För jag börjar se det, att så här, det finns flera som har anammat typ dina ögon eller så här, den shiny look.
Ja. Ja, absolut. Och det fattade inte jag i början när jag var liksom 17, 18, 19. Då körde jag ju bara på. Och folk ville att jag skulle göra det. Och jag var så himla glad över att få stå på scenen och bara göra min grej. Men det är ju inte riktigt förrän, kanske runt när jag var 21, som jag började fatta att när jag kom ut i gaykretsarna, då fanns det liksom inte riktigt någon frilansande club queen på det sättet som det finns nu. Nu finns det ju vissa klubbar och barer och ställen där de kanske hyr in en drag queen för en kväll som får mingla lite och sånt. Det fanns det ju inte när jag började.
Nej.
Utan då var det mera ett dragklimat som bestod av dragshowgrupper, någon enstaka äldre drag queen, men inte så mycket folk i min ålder heller. Mm. Men det var ju också det som var så härligt, för att jag fick ju sånt varmt välkomnande utav alla andra dragshowartister när jag kom. För att de tyckte att det var så uppfriskande att se någon som gjorde sin egen grej lite mer. Jag menar, jag ser ju fortfarande massa yngre personer som vill draga. Men också, det har ju lite att göra med att det har blivit lite mer mainstream nu. Det är inte mainstream än.
Nej.
Men det har växt väldigt mycket i gay-livet, alltså inom gay-sammanhang. Med RuPaul's Drag Race och allt det, så har det ju blivit betydligt mycket större. Och givit mer plats till att göra drag. Även om jag kan känna ibland att dragandet i Sverige efter de här få åren som jag har gjort det, det kan vara jättegivande och superduper kul, men man måste verkligen kämpa för att få en respons ibland när man står på scenen. Vilket är utmanande på vissa sätt och därför kul, men också ibland kan jag känna att för att vi har växt upp med After Dark, som är helt fantastiska, I love them, men vi har aldrig haft en klubbdrag.
Nej.
På det sättet för gay-människor bara.
Ja, just det.
Så att det är ganska heteronormativt med dragen i
just
Sverige.
Det.
Vilket är intressant också.
Mm.
För jag ska till Oslo nu den här helgen.
Okej.
Okay. Och det är ju superkul, därför att där har de inte klubbdrag queens. De har inte det jag gör där. Och det är ju superkul att komma dit. Där får man en helt annan respons. Och liksom, det räcker med att jag åker till landet bredvid mitt. Så får jag en helt annan liksom, effekt utav det.
Men jag tror att det kommer att komma faktiskt. Alltså, nu, det är svårt kanske för mig att säga. För jag lever i en annan bubbla av liksom, spektrat. Vad ska man säga? Ja, men just de här konstformerna där man leker med attribut. Och så här, kvinnligt, manligt, sexualitet. Men jag menar, även jag som är i min lilla burlesk BDSMF-fetisch-bubbla. Så har jag ju också uppmärksammat dragen på senare år. Och det känns som att, ja, men det är också så här, vissa samarbeten nu mellan våra konstartsformer. Också att så här, burleskartister uppträder tillsammans med dragartister. Jag tänker på typ Café Opera. Där jag har sett att det är väldigt mycket corporations liksom.
Ja, och det är ju superkul också. Och nu har jag ju kört lite på Melt.
Just det.
Där.
Gud, alla mina gäster har typ varit där. Och jag har ju själv jobbat där.
Ja, men det är ju ganska självklart också. Det är ju ett burlesk. Ett ställe för liksom burleskartister och cirkusartister och ja, men de här små bubblorna där de kan få utrymme. Och det är ju faktiskt ett av de få ställena där man kan komma in och göra saker helt själv på en scen och få uppmärksamheten på det sättet. För att utav alla ställen, alla länder som jag har showat i, så har ju Amsterdam varit min absoluta favorit.
Okej. Okay.
För att där, de har ju ungefär samma, lika stor mängd människor där som de har här, tror jag. Jag vet inte riktigt, men de har ju en betydligt mycket, mycket större dragkultur. Och jag var där förra året på någonting som heter Milkshake, som är en jättestor festival med HBTQ-inriktning. Och då hade de då någon slags dragscen, om man ska kalla det för, som en kille som heter Lady Galore, en drag queen. Styrde ihop. Så att hon hade ju då bokat drag queens från varje land i Europa. Plus att de hade typ 40 stycken lokala drag queens.
Okay.
Så det här var ju liksom en 7 timmars lång dragshow.
Wow.
Som aldrig tog slut. Men det var så galet inspirerande. att se så många drag queens som gör fantastiska shownummer och gör allting på sitt egna sätt. Otroligt inspirerande. Det är ju sällan man får se det här på det sättet.
Nej, men precis. Men det är ju som du säger, alltså, Sverige är kanske lite långsamma att förstå de här prylarna. Vad tänkte jag säga? Jo, men just det här med kopplingen liksom drag, burlesk, fetisch, konst om man säger så. Vad tror du är anledningen att det har på något sätt varit lite vattentäta skott emellan de här olika konstformerna?
Jag tror att delvis därför att båda, eller alla de här olika underhållningsformerna är på något sätt provokativa, såklart. Med just dragdelen, jag har ju själv inte så jättestor koll på burlesk.
Nej, men du ser, det är ju så.
Det är ju det som är så konstigt egentligen. Jag har jättemånga vänner som jobbar professionellt med burlesk. Och som jag har jobbat mycket med på Melt också. Men inom dragkulturen, där, jag menar, jag kan ju dra min underhållningsform till lite alla olika håll också. Jag kan ju köra drag burlesk. Jag har kört stand-up. Jag kan sjunga. Alltså jag kan göra mer. Och jag har inte heller så himla stor koll på vad mer man kan göra inom burlesken. Och det är ganska konstigt det där egentligen. Därför att vi är ändå nära varandra inom underground-kultur.
Ja.
Men ändå så kan vi inte så jättemycket om varandra.
Nej.
Vilket är konstigt egentligen.
Och därför tycker jag det är superkul att du är här. För det är så jag känner också. Att ja, men vi ligger nära varandra, men samtidigt så är vi är olika. Liksom. Så att det kanske beror på det. Att så här, är man burleskartist så måste man hålla så stenhårt på det. Att så här, ja, men då, på något sätt skjuter man dragen långt bort. Eller kan det kanske bero på att man kommer från olika communities? Alltså, som du säger att det är så här ett gay community. Som, nu finns det ju många liksom gay personer inom burlesken också. Men vi kanske liksom inte först och främst är en del av gay communityt. Utan en del av någon annan liksom provokativ sexuell rörelse.
Ja, absolut. Och nu när vi pratar om det här kommer jag tänka på genderbender.
Ja.
För det är ju ett slags show. Det är ett koncept. Mm. Det är en show som består av tre drag queens, mig själv inklusive, och två tre stand-up-komiker och en burleskartist. Så då har vi liksom kombinerat de här tre olika underhållningsformerna.
Just det.
Och vi gjorde 4 shower förra året, och då byter vi alltid ut stand-up-komikerna. Och nu, jag tror att det var inte senaste show, men showen innan, då bestämde vi oss för att vi skulle göra varandras grejer.
Spännande.
Och det som är så intressant då var ju att jag då skulle göra stand-up helt plötsligt för första gången. Vilket också är lite, det har ju såklart blivit betydligt mycket mer mainstream på senaste. Men det har ju också kommit från en underground-kultur också. Men det var ju så otroligt läskigt att göra stand-up första gången. Fast det egentligen inte borde vara det. För att det är egentligen också bara en gren inom den här underhållningen. Och en dragshowartist fick då göra burlesk. Och han var också livrädd. Vilket är jätteironiskt också. Men jag menar, jag tänker på när jag var i London också. Där hade de ju också stora showkollektiv som bestod av både drag queens och burleskartister, cirkusartister. Och det jag vet också nu inför Pride i Göteborg, då kommer de också blanda ihop det. Och ta in burlesk, drag och lite cirkus och sånt. Och jag tycker att det är uppfriskande att göra det på det sättet. Och framförallt viktigt därför att vi har ändå mot slutet av dagen ganska liten hängiven publik. Jag har det i alla fall. Jag har inte en stor fanbase som kommer på mina shower. Utan jag har ett antal människor som jag vet kan komma och kolla på mig när jag kör mina saker. Och det är det som är så underbart. Därför att jag tror jag inte känner någon som inte tycker om burlesk men som älskar drag eller vice versa. Utan det går ofta i samma hand.
Ja, just det. Och det är väl lite så här, jag vill vara med och skapa också, för jag tänker att det är ju så. Alltså publiken är ju, det är klart att det kanske är olika personer, men att vi...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Men det är kanske generellt öppna personer som, som tycker om de här typen av konstformer. Du, jag vill fråga dig lite grann om det här med sexualiteten. För att vi är ändå en sexpodd. Jag har skrivit explicit på, ja, på poddbil.
Exclusive.
Ja, men så här, hur ser du på det här med sexualiteten i ditt artisteri? Hur använder du din sexualitet eller konstformens sexuella vibbar i ditt artisteri?
Ja, alltså, jag kan börja med att säga att jag har nog aldrig tyckt att jag ser attraktiv eller så här bra ut på ett sexualiserat sätt i drag.
Okay.
Och det gör jag fortfarande inte. Medan jag konstant får höra bara, wow, du ser ut, ja, men typ som du säger att jag ser ut som Barbie. Och det är fantastiskt. I love it. Men jag har aldrig liksom känt att jag nyttjar liksom min sexualitet med min drag. Däremot så har jag ju absolut gjort narr utav, eller kanske förlöjligat mycket av det som heterosexuella män anser är sexigt med en kvinna. Och visst, på vissa sätt så, jag skulle absolut kunna gå upp på en scen och göra ett sexigt burlesknummer.
Mm.
At the end of the day så måste jag ändå förlöjliga det lite grann. Och jag vet inte varför. Men jag måste göra det, därför att mot slutet av dagen så är jag ändå lite av en clown.
Okay.
På något sätt. Sen finns det ju fantastiska dragshowartister som bara kör liksom på det här översexualiserade, nästan lite porriga, och som är sjukt snygga som tjejer och bara kör liksom stripteases eller visar mycket hud och mycket kropp. Och sen så har vi ju liksom en, kanske en annan gren som består av mer liksom comedy queens. Men däremot mycket i min stand-up som jag kör, där skämtar jag väldigt mycket om min sexualitet.
Mm-hmm.
Och använder den i ett humorsyfte.
Okej. Okay. Men varför vill du skämta om sex då? Vad är det som är grejen med det?
Jag tycker att det är, jag vet inte varför riktigt, men jag har ju egentligen bara kört drag, alltså stand-up i drag.
Mm.
Och jag skulle nog aldrig riktigt kunna tänka mig göra det som kille. Då skulle jag nog heller aldrig skämta om sex på det sättet. För det är ändå någon slags privat grej.
Okay.
Det är det som är så himla konstigt egentligen. Därför att allting med mig som är privat som kille har jag ju inget att ta ifrån när jag är i drag.
Mm-hmm. Gud vad spännande.
När jag liksom kör min stand-up då i drag, då skämtar jag väldigt mycket om sex, därför att på något sätt så är det en enkel grej att ta ifrån.
Mm.
Och när man är i drag, folk kan egentligen skratta åt vad som helst. Det beror inte på vad jag säger. Jag kan säga liksom, gud vad fint väder vi har idag, hahaha. Och folk tycker att det är skitkul bara för att jag är i drag.
Mm.
Men just att skämta om sex och hela den delen tycker jag är jättekul.
Mm.
Och jag vet inte varför.
Nej.
Jag bara tar inte den delen så himla seriöst när jag är i drag. Jag tar typ inget seriöst.
Fast om du ändå liksom spelar på det här, ja, men som du säger att du tar upp många liksom, ja, men attribut kanske som så här hetero män tycker är sexigt eller som förväntas tycka är sexigt.
Mm.
Då måste det ändå vara att du är medveten om fördomar, eller så här, kanske inte fördomar, men
jag tror du vill komma till att många heterokillar vill ligga med mig.
Ja, kanske det.
Ja, jag tror det.
Ja.
Eller så vill jag prata om det.
Ja, men precis. Men känner du att du blir obekväm med det då? Eller varför?
Nej, faktiskt inte det. Jag börjar faktiskt bara nästan skratta åt det då.
Ja.
För att jag tänker lite så här att, för det första så här, jag har aldrig haft sex med någon när jag har varit i drag.
Okay.
Och jag skulle heller aldrig kunna tänka mig göra det. Av anledningen att de skulle inte killarna ha sex med mig. Utan då skulle de ha sex med liksom en på påsminkad fantasifigur. Mm. Och det skulle kännas alldeles för ytligt för min del.
Jag förstår.
Men jag har haft otroligt mycket straight killar som skriver. Både på Facebook eller som kommer fram till mig när jag är i drag. Och jag blir nästan bara full i skratt. Mm. Därför att för det första så tycker jag inte ens själv att jag är särskilt sexuellt attraktiv i min drag-persona. Men också för att det känns bara så himla komiskt att en heterokille som kanske har barn och liksom har aldrig legat med en annan kille hela sitt liv kan tänka sig att ligga med en gay-kille som är överspäckad i liksom peruk och smink och naglar. Och det är ju det här. Så att, och det är också det jag menar med att jag förlöjligar ju det som heteromän tycker är sexigt utseendemässigt.
Det låter nästan som att de inte riktigt förstår att det är ett skämt.
Nej, absolut inte. Mm. Och jag menar, det finns ju, jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå på dejt och jag är i drag.
Nej.
Alltså det skulle ju, visst det skulle vara sjukt kul. Jag skulle säkert skratta i hur mycket som helst.
Ja.
Men det skulle kännas otroligt onaturligt. Ja. Då blir det ju den här charaden igen.
Ja, just det.
Men ett exempel, ett shownummer som jag har, som är väl, inte burleskaktigt då, men det är väl lite stripteaseaktigt kan man säga. Mm. Det är en låt som heter A Different Kind of Love. Mm. Caroline Wengren, hon var med i Mello för jättelänge sedan. Hon var lite raspig röst. Och hon sjunger då om att hon ska hitta A Different Kind of Love. Och inte den, liksom den här typiska vanliga kärleken, utan det måste vara lite speciellt. Så jag kommer ut i liksom ett litet nattlinne och mimar till det här. Och sen när refrängen börjar, A Different Kind of Love, då sliter jag av med nattlinnet och sen så sätter jag mig ner och kissar. Då är jag liksom ute istället efter en särskild sexuell fetisch. Så jag har liksom tolkat...
Gud, jag vill se den akten.
It's fabulous. Att, och speciellt om man gör det för en nykter publik.
Ja.
Vilka miner man får. Och sen så är det, jag gör det ju såklart ännu värre. Alltså jag kissar inte på riktigt såklart. Men... jag gör det ännu värre då i slutet när tonavkörningen kommer. För då sätter jag mig ner och skiter. Smekar mig själv i bajs. Bara för to make it even worse. Och det är ju så otroligt kul. Om jag kollar ut då i publiken. När jag kommer ut och ändå kanske ser lite snygg ut. Enligt straight killar.
Mm.
Och de kan kolla på mig bara så här. Aha, men det här verkar ju bli nice liksom. Och sen så bara piss och skit och av med allting. Och det är bara. Det är så kul att ta sönder hela den här. Luckan på något sätt.
Oj, vilken häftig grej att så här komma på. Nu blev jag sjukt imponerad. För att jag älskar ju så här, alltså typ fetischartister som uppträder på, men det finns ju olika så här BDSM-klubbar i den här stan också, där ja, men där det också sker en del performance och sådär. Så att jag gick ju igång på det här då.
Ja, men för att säga, det är ändå, jag är inte intresserad av att ha sex med bajs och kiss. Det är inte det jag menar med mitt nummer, utan det jag menar är ju också så här att what you see isn't always what you get. Mm. Och speciellt med hela drag-grejen. Mm. Och det är ju ett roligt nummer tycker jag. Jag tycker att det är kul för att det är så sjukt groteskt. Och det bästa är också att folk får ju lite dåligt samvete för att de skrattar åt det.
Ja.
De är så här, det här är jätteäckligt men ändå.
Ja, men precis. Jag tänkte det. Så här, vad får du för reaktioner? Liksom?
Ja, och det är också väldigt så här, oväntad grej att köra. Men jag menar... nästan alla mina nummer som jag kör har jag ju alltid typ rekvisita och grejer. Jag har ett flygvärdinnenummer när jag liksom sniffar i mig typ 5 kilo kokain. Och det är bara så här, fly away och liksom.
Ja.
Så att många av körnumren är roliga. Alltså jag har väldigt komiska nummer. Jag har en annan striptease också som påminner lite om den här fetischgrejen.
Mm.
Jag kommer ut i en lång klänning och då är det en Ethel Merman-låt. Väldigt så här, show it och hysteriskt. Liksom. Och då kör jag typ som en, ja, men, typ som en klassisk burlesk strip. Mm-hmm. Liksom, fast lite, inte lika graciöst såklart, och som en riktig burlesk människa. Men, och det slutar liksom med att jag sliter av mig kjolen. Och då så rullar det ut liksom en enorm penis. Som jag liksom runkar i takt till musiken. Tills det liksom sprängs ut en konfettibomb.
Mm.
Och det är också det här med att man leker lite med att visst, jag har lagt all den här tiden på att försöka se kvinnlig ut. Men att göra det och sen ställa sig på en scen och så här, ta sönder det. Det är sjukt kul att få den reaktionen. För det är ingen som förväntar sig.
Nej, lite chockeffekt.
Mm.
Men det jag tänkte, ja, men så här, nu pratar vi väldigt mycket om så här, din look och vad du gör på scen och så här, vad du plockar till dig av, så här, vilka attribut och så. Skulle du säga liksom, vad är det du tittar åt för håll? Vilken kvinnlighet? För att jag tänker att så här, burleskvärlden leker ju också med det där. Många kvinnliga burleskartister, även om de är verkligen kvinnliga liksom, mm. så leker de ju också med attribut. Men om man skulle jämföra med typ så här vanlig inom citationstecken striptease, är det någonting som du tittar på eller har du valt bort det eller är det något annat ideal som...
Alltså absolut. Grejen är att jag är inte heller så rädd för att testa nya saker heller. Mm. Vilket jag är glad för, därför att nu har jag ju hållit på ett tag och då måste man testa nya grejer.
Mm.
Och jag älskar, det finns ju en drag queen som heter Violet Chachki som är otroligt influerad av burlesk. Hon är liksom en burlesk performer mm. fast i drag. Och jag menar, jag är inte liksom rädd för att testa nya grejer heller. Mm. Det enda som jag kan känna ibland stöter emot med att testa på en sexig striptease mm. är att då måste jag på något sätt ta mig själv på ganska stort allvar på något sätt. Mm. Så därför gör jag ju hellre en komisk striptease. Mm.
Det har jag förstått nu mm. av det
här samtalet. Ja. Ja, men för att då är jag mer bekväm i det av något sätt. Mm. För att då kan jag liksom lite komma undan med vissa saker.
Mm.
Om fokuset är att publiken ska skratta. Visst, jag skulle absolut vilja testa att ta mig själv eller göra mer seriös grej. Mm. Liksom. Det skulle säkert vara betydligt mycket mer utmanande. Men jag har inte gjort det än riktigt.
Nej.
Men jag kommer säkert göra det om något år eller några år. Vi får se.
Mm. Ja, men det låter ju som att du vill prova på olika saker.
Mm. Men det här med kvinnlighet också är ganska intressant. Därför att jag känner mig inte särskilt mycket mer kvinnlig i drag.
Mm-hmm.
Utan det kommer liksom naturligt för mig.
Mm.
Med sättet jag går och hur jag rör mig och, liksom, och hur folk uppfattar mig.
Mm.
Och de kvinnorna som jag blir inspirerad av, det är ju liksom mer mogna, eleganta, sofistikerade kvinnor.
Okay.
Som ser ut på det sättet, mm. men som kanske har en jävligt rapp käft. Och många yngre dragqueens som börjar, typ nu eller för ett år sedan, de vill helst se snygga ut.
Mm-hmm.
Och då blir det ganska lätt lite trashigt, missförstå mig rätt. Det kan vara jättesnyggt på vissa sätt.
Mm.
Men jag har aldrig varit den som vill se ut som en streetwalker, fast snygg. Utan jag vill hellre liksom ha typ pennkjol. Alltså lite sådär. Men som ändå kan put on a show, som är liksom mer in your face.
Mm.
Och det är intressant det där med vilka kvinnor man liksom inspireras utav.
Mm.
För jag älskar ju liksom Disney-karaktärer.
Ja, såhär, ja.
Typ, de är typ Ursula.
Ah.
Hon är inspirerad av en drag queen.
Mm.
Utav Divine.
Ja, ja, ja. Gud, det visste inte jag.
Nej, det är så här också ganska ironiskt på något sätt. Och jag älskar ju Ela kostymmodern, som också har en ganska drag-aktig look. Mm. Man tänker på liksom alla liksom de här elaka kvinnorna i Disney. De har ganska...
De är ju coolast.
Ja.
Jag älskar typ, Cruella.
Ja, jag skulle precis säga. Ja. Loves it. Det är ju en drag queen.
Mm.
Det är ju det som är så kul. Alltså... Och det är det som många inte tänker på, att vi har ju jättemycket drag queens i som inte är killar också. Mm. Jag tänker på liksom så här Victoria Silverstedt.
Ja.
Det är sån här Dolly Parton.
Mm.
Det är ju personer som är i drag.
Just det.
Men vi kallar dem inte för drag queens.
Nej. Gud, vad spännande.
Mm.
Ja. Så det är lite mer den typen av kvinnor alltså du tittar mycket på.
Ja. Jag älskar ju liksom Meryl Streep i Devil Wears Prada, alltså mer såna här med sofistikerade kvinnor. Så dragformen är ju också det här med att alla är ju på något sätt i drag.
Mm-hmm.
På något sätt.
Mm.
Men du har ju gått upp tidigt idag och sminkat dig jättesnyggt.
I know.
And you're wearing your lashes and you look fabulous.
Tack.
Men det är ju din drag också.
Mm.
På något sätt.
Ja.
Du är ju inte kanske en drag queen som liksom står på scenen och mimar och gör den grejen. Men alla har ju sin egna drag på något sätt. Vare sig det är liksom polisuniform på jobbet eller min kavaj som jag har på mig nu och det som jag har på mig.
Mm. Ja, och det där är ju en jätteintressant diskussion. Tack för att du tog upp det. För det har ju med samhällets normer att göra också. Vad som förväntas av oss. Det kanske inte är det naturliga egentligen.
Nej, jag menar RuPaul, en jättekänd drag queen som har den här serien RuPaul's Drag Race, har ju sagt flera gånger att you're born naked and the rest is drag. Mm. Vilket ganska stämmer om man tänker efter. Därför att du är ju inte riktigt den personen som står på ditt körkort. Du kan ju byta namn. Du kan ljuga om din ålder.
Mm.
Precis som jag kan sätta på mig ett par fransar och klackar och så uppfattar alla mig på ett helt annat sätt.
Mm.
Och det gör också ytlighet på ett ganska, till en ganska larvig grej för mig.
Fast en ganska alltså powerful larvig grej.
Absolut, gud ja, självklart. Vi kan ju använda den i olika syften. Den understryker också att at the end of the day så kan du byta och skifta figur. Mm. Och folk kommer uppfatta dig på helt olika sätt.
Mm. Ja, jag har ju det här exemplet att jag, alltså jag är ju ganska ofta sminkad, det ska jag erkänna. Men dagen jag inte är det, det är typ då jag går och handlar. Så jag går på systemet och måste visa lägg.
Ja, ja, ja.
Så här, för då ser jag jätteung ut då tydligen.
Ja, 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 men det är samma sak med mig. Folk tror jag att jag är mycket äldre när jag är i drag.
Ja.
Vilket jag fattar, för man har liksom ett halvt kilo smink i ansiktet.
Och kanske då också en, kanske läggs på någon slags fördom eller föreställning om att den som har kommit så långt med sig själv, som vågar liksom gå all in som du gör, kanske har, är äldre helt enkelt.
Mm.
Har, ja jag vet inte, jag tycker att det är svårt att prata om det här, så här mer erfarenhet, bara who knows?
Ja, who knows?
Ja.
Och det sjuka är också att nu är jag så otroligt bekväm i det jag gör, så att för mig är det inte längre en kittlande, spännande, nervös upplevelse att typ sminka sig. Utan det är ju bara liksom en rutin.
Ja.
Smacka på facet så kör vi en show liksom. Ja. Så att fokuset nu har ju skiftat från det här pirriga, nervösa, gud vad spännande med drag, vad kul det ska bli att göra. Det har snarare gått till att, okej, nu är det här mitt företag.
Mm.
Vad ska vi hitta på nu som är kul?
Mm.
Försöka liksom förnya sig själv. Och många som börjar med drag, eller andra typer av konst- och underhållningsformer inom, som är lite mindre. De börjar och de gör sin grej. Och sen så känner de att de inte kommer någonstans med det.
Mm.
Men de vågar inte testa nya grejer. Ja, jag älskar ju att testa nya saker. Just. Det som är läskigt är underbart.
Aha.
Det är det, för att, men om jag ändå så här vågar köra drag, då borde jag väl kunna våga köra stand-up. Alltså,
ja.
Det är liksom, jag känner inte liksom att... Mm. Men, ja.
Ja, men det där är ju verkligen olika. För jag tror också, eller jag, det har jag märkt, att många artister vill ju också så här hitta sin form och köra på det.
Mm.
Och så här etablera det konceptet och känna sig trygg på scen och så här.
Fast det värsta jag vet det är fan att köra ett nummer första gången.
Okay.
När man aldrig har gjort det förut.
Uh-huh.
Därför att även om man liksom har förberett och tänkt och liksom kommit på en rolig idé, och man har repat hemma i vardagsrummet och sitt kläder hit och dit, så vet man aldrig vad som händer när man går på scenen.
Nej.
Då blir det alltid en helt annan grej. Och jag menar, jag har ju testat så otroligt många shownummer som jag är så självkritisk att jag har känt att det här funkar inte.
Ja.
För det flög inte första gången.
Mm.
Då blir jag bara, då skippar vi det.
Aha.
Då gör vi en annan grej.
Okej.
Okay. Jag är väldigt petig och kritisk på den delen. Inte att jag inte är bekväm på en scen, men snarare att jag vill att känna att det ska vara någonting som är värt att se.
Mm.
Så att, jag vet inte, jag är ganska kritisk på det sättet.
Jag förstår. Men det kanske vi alla är.
Jag tror det.
Mm.
Det måste man ju vara.
Ja, men precis. Jag tänkte säga det.
Mm.
Hur blir det annars liksom? Man bara, ah, fan vad bra.
Det var skitbra. Det var ingen där, men jag hörde att jag var jätteduktig. Städerskan var toppen när vi stängde.
Ja, precis.
Nej.
Men då, jag förstår ju att du har varit i ganska många olika länder. Du pratar ju för sig om Amsterdam, men så här, vilken publik skulle du säga, om man får generalisera lite, är bäst? Var har du fått liksom bäst respons?
Där jag har fått absolut bäst respons har jag varit i Oslo.
Jaha.
Och det har varit ett thank God moment.
Mm.
För att som jag nämnde tidigare så jobbade jag ju på en klubb som heter Vonk.
Mm.
Och där sa jag upp mig ungefär 1,5 år sedan.
Okej. Okay.
Och då hade jag jobbat regelbundet på ett ställe och lite blivit bekväm i det. Och inte riktigt blivit tvungen att gå ut och frilansa med shower och sånt. Så att då var jag ju ganska rädd när jag sa upp mig. Därför att då var det lite att, jaha, vad ska jag göra nu? Vem vill ha mig nu när jag har varit på ett ställe hela tiden? Då kommer folk bara relatera mig till den klubben.
Just
det. Så att det var ju då det började med Melt.
Mm.
Och jag började showa där. Och sen så...
Var det du som hade de här Dragtastic Thursdays?
Ja, precis. Exakt. Så att då började de grejerna. Då var det mer fokus på show.
Mm.
Och, men jag kände ju fortfarande att, jaha, okej. Jag gör bara de här showerna på Melt och så minglar lite här och där. Men jag måste ju vara bokad hela tiden för att folk ska komma ihåg mig.
Ja.
Vilket är sjukt egentligen. men
ja,
då,
men så är det ju.
Ja, alltså, och grejen är att jag har ju sagt ja till allt. Everything.
Mm.
Showat i vardagsrum och hur man har gjort everything alltså. Sagt ja till allt. Men det är det, man får inte ha någon dignity. När man jobbar med såna här mindre underhållningsformer.
Mm.
De som vill ha en, de får en.
Så att, men they gotta pay.
They gotta pay, absolut. Ja, ja gud ja. Men sen så var det en club promoter i Oslo som kontaktade mig, som hade bokat in en artist från RuPaul's Drag Race som skulle showa, och han sa att vi behöver en hostess, någon som kan komma hit, presentera, värma upp publiken. Och jag sa ju bara ja, absolut. Och det var ju inga bra pengar, men jag kände bara att nu äntligen kommer någonting som ger mig mer en global grej. För jag står stilla här i Stockholm. Och responsen har varit enorm sen jag har varit där. Helt, alltså, man blir väldigt hårdhudad av att jobba i Stockholm på något sätt. Därför att man får kämpa så hårt för att få ett gig.
Jag vet.
Och så att man blir ju inte riktigt den här I'm a star. Alltså man har inte den attityden. Utan man är snarare att jag är desperat, ge mig ett gig nu. Jag har inte giggat på 2 veckor nu, vad fan händer? Medan i Oslo, där har jag liksom fått en fanbase på ett helt annat sätt. Bara sist jag var där var det någon som hade skrivit ut bilder på mig. Bara, please, would you sign this? Och jag vet ju inte, jag har ju aldrig skrivit autograf. Så jag bara såhär, jag bara, sure, I can try. Så det är ju fantastiskt liksom.
Skak i handstil.
Ja, men precis, så här, försöka kalkera emellan mot någon lampa så att det ser likadant ut på båda bilderna. Nej, men så att jag har fått jättemycket bra respons därifrån. Och det är så himla tacksam för. Det behövdes verkligen. För ett tag kändes jag bara att jag bara kämpa. Och det kommer ingenting liksom. Man får fan böna och be för att få ett jobb.
Ja, men Stockholm är ju, alltså förlåt mig kära Stockholm, men ni är kulturelitister som inte riktigt förstår det här faktiskt.
Ja, och det är sjukt. Det är ju en sån återkommande grej även idag för mig, att folk tror att man ska jobba gratis. Att, nej men du kan väl bara komma förbi och köra, slänga ihop ett nummer liksom, du behöver bara typ en kvart på dig och sminka dig, eller hur? Men nej, det är ändå en tjänst att det är ändå det dig som man gör.
Och det är ju kanske inte just själva showen de betalar för heller.
Nej.
Det är ju all förberedelse. Och...
ja, det är ju mer fokus på förberedelse. Men att spendera 3 timmar för att förbereda ett nummer på 2 minuter. Det är ju, ja.
Visst är det så. Känner du att det är någonting som du skulle vilja lägga till nu när vi börjar avrunda?
Nej, jag vet inte.
Nej?
Jättesvårt. Jag har alltid svårt att lägga till grejer på slutet. Det är så, för att man har pratat om allt. Sen vet jag att när jag kommer lyssna på det här kommer jag bara, fan, jag borde ha sagt det där. Nej, det spelar ingen roll.
Men i så fall, då tänker jag så här, vart kan man hitta dig då ifall man vill veta mer eller så?
Man kan hitta mig på Instagram, @MyraThunderPussy. Facebook, @MyraThunderPussy, @MyraThunderPussy.com. Jag har jättemycket projekt nu inför våren, men jag får inte säga någonting.
Nej.
Så typiskt. Men man kommer kunna se mig på onsdagar och torsdagar på 2 olika ställen.
Okej, gud, spännande.
Så det blir jättekul. Och det är så kul också när jag säger mitt namn, Admira Thunderpussy. För att det var egentligen ett namn som jag kom på när jag var 17. För att jag ville vara privat. Jag ville inte stå på scenen och heta Adam, lalala. Utan, så jag bara, shit, jag måste komma på ett artistnamn. Så då tog jag Adam, Admira. Och sen så bara... jag måste ha ett efternamn. Ja, men Thunderpussy, det blir jättebra. Men jag menar, alla svenskar säger ju liksom Admira Thunderpussy. Och Admira låter ju som något billigt låskolvsföretag.
Men vet du vad jag har tänkt hela tiden? Jag har tänkt att det är någon så här word twist på typ Admire the Thunderpussy.
Ja, exakt. Det är ju det är. That's right.
Yes!
Ja, men gud alltså. Ja, det är ett intressant annorlunda namn. Men.
Jag tycker det är fabulous. Tack så hemskt mycket för att du var här och babblade med mig. Lycka till framöver och boka Thunderpussy.
Get me booked. Tack för att jag fick komma hit.
Jo, men tack. Vi hörs igen om en vecka. Burlesque-podden finns också på alla sociala medier. Custom Music Production står för ljud och redigering. Tack och hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.